Värvet görs i samarbete med Acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Om man bara arkiverade sin familj och skrev något på riktigt, då kanske det här kan bli bra till slut. Då blev jag så irriterad att jag vet inte vad jag ska ta vägen. Ja, därför jag tycker att hela diskussionen om fiktion, autofiktion och vad är sant och vad är falskt, och, alltså, den står mig på halsen. Och den är så osund, den är så ointressant och korkad.
Efter mer än ett decennium i svenska poddvärldens stratosfär behöver han kanske egentligen ingen större introduktion. Det är svårt att hitta människor som inte på ett eller annat sätt förhåller sig till Alex Schulman. Om inte just för poddsuccén Alex och Sigge så för hans krönikor eller hans böcker som i princip rönt allt större framgångar. Och även om det förekommit återfall så får man nog konstatera att det han också förknippats med, de vassa provokationerna och personangreppen från början av hans karriär, allt mer står i skugga av att han numera är en av de absolut mest säljande författarna i Sverige. Så är han lyckligare nu? Det och mycket annat i Värvet avsnitt 536 med minst trippelaktuella Alex Schulman. Roligt också att du är här för första gången på 10 år.
Jag var ju ändå gäst nummer, vad var det?
Tre.
Och jag tänkte då att du tyckte att det var intressant att prata med mig, men så läste jag en intervju när du fyllde 5 år eller någonting, att när du valde bara ut mig, eftersom jag hade en stor following, och så var jag ledsen för det. Det är klart att det var ju klokt och smart, men då...
Ja, då blev du sårad.
Nej, lite, så då kände jag så här, ah, okej, det var.
Och där och då startades planerna på Värvet dödare.
Precis, exakt så är det. Det var väldigt kul, var det inte det?
Ja, oh, kanske.
Det handlar alltså om, kanske vi ska förklara, eller?
Du sa väl det om Schulman Show, ja. när den blev podcast istället för tv-show, att nu skulle du sänka mig. Skulle sänka den där jäveln.
Men det var kul för att det var liksom gamla mig på något sätt, att säga busigheter i media och sånt där. Mm.
Sparkar väldigt mycket uppåt i det läget, tycker du?
Nej, men det där är mitt stora problem, att jag har väldigt svårt att veta när jag inte sparkar uppåt. Eller rättare sagt, insikten är väl att jag alltid sparkar neråt, var jag än sparkar ifrån.
Numera är det väl lite så, ja.
Ja, och det är ju, och då undrar man ju, kan man sparka någonsin då? Kan jag utdela ett slag längre, om det nu är så att de flesta slagen som utdelas liksom, riktas neråt? Det är ju någonting som man får fundera över. Jag funderar mycket på det med Sigge. Mm. När vi har liksom poddinlägg, poddsegment, och så pratar man om någon som i och för sig är offentlig och i och för sig har en maktposition och alla liksom boxar är itickade. Men det är ändå så att han eller hon inte riktigt har förmågan att kunna försvara sig mot den kraften som den här podden är.
Mm. Vi ska komma in lite grann på det. Ja, nej, men skit i det. Ja. För om ett par veckor när vi sitter här så har filmen Bränna alla mina brev premiär. Mm. Du regidebuterar på Dramaten i dagarna och din nya roman Malmö station har precis landat på bokdiskarna. Mm. Vi ska prata om allt det här, men vilket av de här projekten är mest laddat liksom för dig? Vilken har störst fallhöjd?
Men jag tror att det är boken. Därför att filmen, jag har inte regisserat den. Som jag skämtsamt har sagt någon gång, men som jag verkligen liksom egentligen, men det är inte så skämtsamt, det är ju sant. Om det blir en succé, då säger jag att jag gjorde den. Och om det blir en flopp, då säger jag bara att jag har inte varit delaktig. Mm. Jag kan liksom alltid stå utanför det där. Nu tycker jag att det är en väldigt fin film. Alltså jag vill bara säga det, om någon på SF lyssnar och blir ledsen. Jag tycker den är fantastisk. Och jag tror att det kommer bli årets mest sedda film. För det känns så, det känns i luften, tycker jag, att den är, det finns det är som ett surras kring den. Har du också känt det?
Konkurrensen är ju heller inte mördande.
Nej, jag vet.
Det är jävligt ledigt
just nu. Kanal 4. Men så det är den. Och teater, alltså monologen, den kämpar jag med just nu. Det är så helt olika processer för mig, för att boken är redan färdig. Men jag kommer precis från repetition med Gustav Skarsgård. Och vi sitter varje dag. Eller står och sitter. Eller som från tidig morgon till sen kväll. Och vi sliter och river med den här texten. Men jag tror att eftersom det här är en ny plats för mig. Att vara regissör och att vara dramatiker. Så kan jag ju för mig själv alltid tänka att, jaha, det där blev inget bra. Men det är inte heller det jag gör. Det är inte min verksamhet. Jag är författare. Och det kan jag inte säga med boken. Om den blir en flopp, om ingen läser den, om den får dåliga recensioner, då är det undergången för mig. Eller, så därför så, fallhöjden för mig är nog störst, absolut störst kring boken.
Men det är lite roligt tycker jag, för du sa i någon intervju, kanske har varit faktiskt framgångspodden eventuellt, att du väldigt gärna ville göra saker med liksom, alltså du vill in i de fina salongerna, du sa inte på det sättet. Och det här är ju då 2016, 2018 någonting kanske. Det känns nästan som att det var, ja men var det ett uttalat mål att du skulle in på Dramaten och liksom, alltså för nu är du ju också ansedd som författare på ett helt annat sätt än du var, ja men för några år sedan.
Ja men precis, men alltså ja, nu, och det här låter, det här blir inget kul svar, men jag måste ändå vara helt sann mot mig själv här. Alltså jag ska verkligen försöka prata, jag ska genomföra den här intervjun och försöka vara så uppriktig jag bara kan. Därför att alltså, så att jag hänger ihop. För att om man kommer ner till botten någonting, så då, där finns det en grund. Och den ska jag försöka få fram här. Och då måste jag ändå säga det. Även om att jag längtar förstås, som alla andra väl, att få bekräftelse från alla de som man inte får bekräftelse från. Ja, alltså att när jag nu får det från Dramaten, då blir jag glad. Jag är fortfarande ledsen för att jag inte får det från andra liksom, kulturinstitutioner. Och jag längtar efter det. Men jag har ju inte skrivit någon bok eller någon historia bara för att plisa dem just, utan jag försöker ju verkligen skriva brett. Alltså jag skriver ju alltid, försöker alltid skriva inkluderande, och jag vill att många ska läsa och inte bara den här klicken, som i och för sig också är viktig för mig.
Det är väldigt få fina ord så att säga.
Ja, nej men inte fina, precis, det är inga fina ord jag skriver. Nej, dels är det att mitt språk är ju väldigt enkelt, det är inte så avancerat.
Även om jag väl... Alltså det var ingen diss.
Nej,
det bara känns som att du har ett medvetet, alla ska med.
Alla ska med. Och det finns ju, jag menar, och folk kan ju tycka vad man vill om det, men jag tycker ju, ja, men det kommer ju från min pappa, han var ju tv-producent. Och han producerade Hyland och Hylands hörna och du vet, de bredaste breda programmen. Och han var ju lika allergisk mot, liksom, mot risken att någon inte fattar, eller att någon liksom, han vill inte att någon skulle stänga av eller byta kanal. Det är svårt att byta kanal kanske då på den tiden. Men han ville få med alla. Och det vill jag också. Och jag tar massor med beslut som jag vet är dum, som jag vet är idiotiska. För om jag nu bara skulle sikta in mig på att bli accepterad av den finaste klicken. Till exempel så valde jag en twist i slutet på Överlevarna, som jag blev slaktad av hela liksom, den kulturella, alltså kritikerkåren i Sverige. Men som jag ville ha, för jag tycker om handling i böcker. Det gillar ju inte kritiker. De hatar ju när det händer saker.
Okej, okay. Ja. Men var de verkligen helt unisona kring det?
Mer eller mindre var de med det. Okay. Och, men jag har läst recensionerna, ja. Noga. Och jag kan säga, ja, de tyckte inte att det var bra. Åsa Bäckman bland annat tyckte ju att det här var en fantastisk roman. Så synd bara med det här slutet. Det hade han inte behövt. Och så där gick det liksom. Det var... Men jag visste att det var risken, men ändå så jag tycker ändå så att jag har försökt att lyssna på min röst när det gäller de här historierna, att jag vill berätta. Alltså jag får liksom inte vara, jag får inte vara influerad av vad andra kan tycka, och det blir ju svårare och svårare just i fler länder man skriver för. Nu när jag skrev Malmö station, så under den processen så köpte Tyskland den utan att de visste ens vad det handlade om. Och då så började jag tänka, vad kommer Maria Ebner, min förläggare i Tyskland, tycka? Eftersom den marknaden, den är ju liksom så stor, så då är det lätt att man hamnar i sådana tankar. Och det får man inte göra, tror jag.
Men alltså det där måste ju, det måste betyda att Överlevarna har gått väldigt bra då? För det var den första som översattes, antar jag, till tyska, eller?
Ja, den översattes ju till 33 olika språk, olika länder. Och den gick ju, men vad ska man säga, alltså man ska vara ärlig, gick den bra? Den gick ju hälften så bra som Bränna alla mina brev i Sverige. Så det var ju en kraftig nedgång i försäljning. Så att i den marknaden så hade jag ju alltid sålt fler och fler och fler. Alltså, vad blir det nu? Glöm mig och Bränna alla mina brev eller så här, skynda att älska, glöm med Ben Alvi. De sålde ju bara mer och mer.
Mm.
Och sen så gick jag ju ner. Så den trenden är ju inte så rolig.
Nej, just det. Mm, jag förstår.
Men den å andra sidan så hade jag ju aldrig innan överlevarna sålt till något annat land utom de nordiska.
Mm.
Och nu sålde jag till typ alla, egentligen alla marknader som finns på runt jorden. Så det var ju ändå otroligt.
Ja, det måste man ju säga.
Ja.
Blev du rik på det?
Ja, men jag blev ju... Nej, jag har inga pengar kvar av det.
Nej, men det...
Men jag
det är
blev,
väl så
ju, jag fick ju... Nej, jag fick... Jag, alltså, inte lika rik som Jens Lidestrand, uppenbarligen.
Nej, okej.
Okay. Det är en gåta som man ska kunna ägna ett år åt gräva i.
Hur rik han faktiskt är, eller?
Ja, hur man kan bli så rik som man påstår sig vara.
Jag vet inte om jag kan uttala mig om honom.
kan
men,
jag det?
Men har du slagit honom på alla bolag eller vad det är?
Nej, men jag läste någon. Det var när han skrev en artikel om hur rik han var.
Mm.
Och det var ju någon person, var det Andreas Häggström eller någon som hade gjort det.
Mm.
Och så skrev han bara så här en tweet till Jens Lidestrand. Han skrev, hej Jens, jag har gått igenom dina bokslut. Och de siffrorna, de korresponderar inte riktigt med den livsstil som du säger att du har. Jag bara undrar, har du utländska bolag som jag inte ser här?
Mm.
Och det är en relevant fråga. Mm. Eller relevant, för det är bara skvaller. Men jag blev nyfiken på svaret.
Mm.
Och då svarade Jens, jag kan svara på det på DM.
Aha. Okay.
Sen fick jag inte veta mer.
Nej, jag fattar. Har du utländska bolag?
Nej.
För, jag menar, säg att man skulle göra samma sak med dig.
Ja.
Ja.
Jo, men det var ju någon som gjorde det. Vad heter han nu? Skitsamma. En Lyxfällan-programledare.
Just det. Mm.
Ja. Jag känner hans fru lite.
Mm.
Då träffade jag henne på stan. Och då så sa hon... Ibland händer det att jag ligger med min älskling på kvällarna så går vi, och sen så väljer vi ut någon. Och sen så gör han en analys av boksluten.
Mm.
Så kan han, och det är väldigt kul att lyssna på, för han kan ju verkligen siffrorna.
Mm.
Och igår kväll, eller ja, häromdagen så gjorde vi det här på dig. Jag bara, aha. Och vad kom ni fram till då? Ja, han uppskattar att du har mellan 70 och 80 miljoner på ditt företag.
Mm.
Och jag brast ut i gapskratt. Eftersom jag ju bara för ett år sedan hade liksom... jag fick ett samtal från min revisor som sa att du kan inte betala skatten för företaget i mars. Alltså att det liksom är... Att det går åt så mycket pengar.
Mm.
Alltså då tänkte jag på det där livet som jag skulle kunna leva om jag hade haft 70 miljoner. Du skulle man ju vara mer eller mindre oberoende.
Men vart tar alla jävla poddpengar vägen?
Ja, men det är ju ett gigantiskt nollsummespel där jag liksom...
Jo, men det har du ju sagt förr. Men jag menar, om man kollar på alla bolag, då är det ju liksom... Vadå, du går, alltså 200 laxar drog du in senaste bokslutet.
Drog jag in 200 lax?
Ja.
Vad är det för någonting? Vad betyder det? Att jag drog in...
Jag vet inte. Jag kan ju inte den här världen.
Men nej, men jag kan inte heller den här.
Alex Schulman AB. 200 000... Alltså... 1000 kronor. Och så står det 20388. Och så tar man det gånger 1000. Ja, det är ju 2 mil då.
Säg igen. Två.
Vänta. Jaha, det är kanske 20 mil. Ja, du omsatte 20 miljoner.
Jag har ingen aning.
Nej. Du kan ha gjort det. Eller två, jag vet inte. Okay,
men det är
du har
en
jävla
skillnad. Ja, den som är intresserad för riktigt får kolla upp det själv. Ja. Det är väl bara att gå in någonstans.
Ja.
Bra.
Anyhow. Men alltså, du har så hög burn rate fortfarande.
Ja, men precis. Men det här är, alltså, det går inte att prata om det. För att det är ju
intressant, för jag är ju exakt likadan. Alltså, min tjej tycker att jag är helt sinnessjukt. Jag bara, och det här kan jag inte prata med henne om, men mitt stora problem är ju dels att jag tar ut en jättehög lön, vilket jag tycker är så här, ja, det är väl rimligt att vi som tjänar mycket pengar betalar mycket skatt, eller?
Jag tycker det.
Ja, ja. Men sen är det ju också så här, alltså... Och det är det här jag inte kanske berättar för henne vidden av. Men lönen tar ju slut någon vecka in i månaden.
Samma här.
Och då får jag börja tulla på vinsten från förra året.
Ja.
Som jag borde plocka ut som vinst bara.
Mm.
Men den liksom tunnas ut, späs ut hela tiden.
Ja.
det och till slut är det ingenting kvar.
Nej, så jag känner igen det där. Jag gör samma sak. Jag får ut en lön som alltid tar slut. Och sen går jag in och fibblar med mitt företag. Mm. Så tar jag ut mer pengar. Och då säger min revisor, nu har du tagit ut mer pengar. Ja, du vet att jag måste ta ut det som extra lön då. Så det blir väldigt dyrt för ditt företag varje gång du gör så. Mm. Ja, men jag måste ha pengar. Mm. Och sen är det sådär. Mm. Ja, det är inte så kul att prata om.
För nu har du ju ändå dragit in väldigt mycket pengar väldigt länge. Alltså, har du försökt ta hjälp? För det är jag inne på att jag ska göra.
Jo, men jag tänker att jag har... Nej, men... Jo, men jag tror att det finns en ljusning, om jag ska vara ärlig. Och det är att numera så hjälper jag Amanda till. Amanda har ju haft ett bolag som... Jag ska prata om henne och hennes ekonomi. Men hon har ju haft ett bolag som... Den eventuella vinsten i det bolaget har ju alltid gått in till investeringar i hennes bolag. Så att hon har inte kunnat... hon har inte varit lika likvid. Och sen sålde hon sitt bolag. Och det innebär att hon kan liksom hjälpa till. Mm. Så att om det nu är en semesterresa så kan vi dela på den. Och så nu så blir det ju en annan situation kanske.
Mm. Men du reser inte på 12 semesterresor om året.
Nej.
Och om du är som jag så har man ju problem varje månad med det här.
Mm. Nej, det är svårt att förstå. Men jag tycker också att det hedrar oss båda lite grann.
Ja, kanske. Men det är också lite jobbigt att vara snart 50 och vara en slarvpelle.
Ja, liksom. Men det är sant.
Ja, det är osexigt.
Ja, det är det. Verkligen. Men det är också fint att du är generös och sådär som jag vet att du är. Alltså det är liksom, det finns fina drag där också i det där.
Ja.
I allt det där slarvet.
Låt oss hoppas det.
Ja.
Och vad god mat vi äter.
Ja, verkligen.
Men du, jag skulle bara vilja tillbaka till filmen. För du sa att du tycker att den är jättefin. Du har sett den flera gånger.
Ja, jag har sett den kanske 40 gånger.
Okej. Okay. Och i olika klippningar?
Ja, precis. Mm.
Och så har Björn Runge undrat vad du tycker?
Ja.
Okej. Okay. Så att du har varit... Är du producent till och med?
Ja, jag är exekutiv producent som det heter. Mm. Om det är så att Björn Runge hade tänkt att göra mig, karaktären mig, till... en alkoholist eller sådär, då hade jag nog kunnat säga det här tycker inte jag känns bra, Björn. Mm. Och det fanns några sådana stunder faktiskt i processen som var ganska svåra för mig att hantera. Det var ju framförallt, men boken började ju med ett bråk mellan mig och Amanda. Boken, Bränna med brev.
Just det.
Ja. Mm. Och det som slutade med att hon säger, jag vet inte hur många fler gånger jag har i mig. Som är en läskig mening av en hustru att säga till sin man, för mannen. Mm. Ja, men i boken så kunde jag ju gömma bråket mellan raderna. Jag bara skrev att det hände liksom. Jag skrev om det bråket för 2-3 rader bara. Och det fattar man som en läsare. Det är ett kontrakt på något sätt som man har att... Ja, men okej, det där var allvarligt och det slutade med det där. Men i en film så kan man ju inte ha ett sånt kontrakt, utan då måste man ju visa bråket. Mm. Så att i den första manusversionen så var det då 7 sidor ofattbart bråk där jag säger... Alltså, karaktären Alex säger massor med saker som var helt hemska till karaktären Amanda. Och då mådde jag jävligt illa över det och hade ångest som fan. Och kände att, fan, hur ska det här gå? Hur ska jag kunna någonsin kunna... För hela filmen handlar ju om, och boken också, handlar ju om att den här mannen, Alex, han bär på en vrede. Då måste ju den vreden gestaltas, annars blir det inte en film. Jag förstår ju det. Intellektuellt fattar jag ju det. Men när jag läser manuset så blir jag liksom nedstämd. Mm. För jag tycker inte att det stämmer. Jag tycker inte att... Det känns inte som att... Det var inte autent. Det var inte så... Jag pratade inte så... Det var så mycket som jag tänkte på som var... Som jag tyckte var fel.
Blir det för grovt?
Jag tyckte det. Mm. Men till slut så förstod jag att det här är ju jag. Jag kan inte avgöra det här. Och då så pratade jag med Amanda. Till slut så sa vi att om vi bara kan... Vårt enda krav nu är att vi vill ändra, vi vill ta bort barnen. Alltså vi vill inte att barnen skulle heta vad mina barn heter. Utan vi sa bara, kan vi ta bort ett barn så gör det att det bara är 2 barn. Bytt kön och bytt namn på dem och gör dem lite, anonymisera barnen. Mm. Så får ni göra vad ni vill.
Okay. Mm.
Och så gjorde de. Mm. Så att när jag har fått de här manusversionerna så är liksom, kan jag bara skumma igenom det här första bråket. Och sen så kan jag göra ett bra jobb genom att feedbacka på resten. Men det här första bråket har varit svårt. Både att läsa i liksom alla de här manusversionerna och också att titta på.
Och nu är det ju låst.
Alltså nu är låst.
Nu är filmen låst. Ja. Liksom, och den är i färg. Och med ljud.
Ja,
och liksom,
technicolor.
Ja. Mm. Och hur blev det då?
Nej, men det är hemskt. Men det är, jo, men för mig är det hemskt att titta på.
Mm.
Jag och Amanda kommer hem från en fest. Och hon... och han... Och jag då är jättearg för att hon har pratat länge med en kille. För länge. Och så säger jag, hon säger så här, varför ska vi gå hem? Och då säger jag, men du kan gå tillbaka. Du kan gå tillbaka till, ja, vad det nu var för namn, Christian eller? Och det, så att det börjar som ett svartsjukebråk då.
Mm.
Som då slutar med att jag sparkar sönder en glasdörr. Och barnen tittar på. Och Amanda flyr in i ett rum. Och, ja, så som... Ja, det är ett ja, så går det till. Du märker att jag kan inte prata om det.
Nej.
Men det är ett starkt bråk och man fattar att det där måste den här killen lösa.
Mm.
Och det är det han försöker göra sen i filmen.
Och du skriker? Eller din karaktär?
Min karaktär skriker... Ja, men han är ganska lik mig. Alltså jag skriker ju aldrig och liksom har aldrig höjt rösten i hela mitt liv. Min vrede är ju mycket mer svår. Liksom, den är mycket mer subtil. Liksom. Jag går ju inte runt och gormar. Och jag slår ingen och jag liksom är aldrig hotfull. Jag har aldrig ens tagit tag hårt i mina barns armar när de inte sköter sig. Det är väldigt... ofysiskt, men ändå så är det någonting i mig eller förhoppningsvis någonting som var i mig, för jag har ju ändå försökt, det var ju därför att den här boken började, därför att jag det här bråket utspelade sig 2014 och det har ju gått 8 år, men jag hade någonting som var, och har fortfarande säkert någonting som var mer av en lågenergisk pågående irritation kan man kanske säga som inte gjorde min familj glada. Och det var den irritationen som jag sen försökte ta tag i. Och allt det där är ju helt sant. Jag gick till en psykolog, vi gjorde en sån här familjekarta. En familjekarta där man då ska skriva sambanden mellan de olika personerna i en släkt.
Mm.
Och sen ska man dra streck mellan de här personerna. Och så fort som det är ett bra harmoniskt samband mellan två personer ska man rita ett rakt streck. Om det är konflikt då ska man göra zigzag. Och alla de här zigzagsträcken löfte upp mot samma person. För mig var det, jag minns det väl starkt, det var omvälvande när jag såg att alla zigzagsträcken gick upp mot Sven Stolpe.
Mm.
Så som det var i boken och så som det är i filmen, så var det också i verkligheten. Jag tänkte att den där gubben, det hände någonting där. Den liksom insikten var, liksom, var sann. Och, ja, sådär.
Mm. Men just det här som du var på nu, alltså... I alla fall var det så för mig när jag skrev min lilla bok att det var så här, okej, nu är jag på... Sandhamn.
Mm.
Och sen så försöker jag liksom måla upp, kanske till och med kolla på bilder i telefonen om det var fint väder den dagen som jag skriver om. Liksom. Mm. Och så kan jag på något sätt så här. Men, och så där är det väl för dig också. Du har ju ett måleriskt språk.
Mm.
Och sen då när någon annan jävel, alltså till exempel Björn Runge, målar upp dina bilder för dig.
Ja,
alltså, är det 1000 klaschar mot hur din... Eller får du bara liksom resignera?
Nej,
förstår
men,
du frågan?
Ja, jag förstår frågan. Och jag har också ett svar på den som jag är så glad för att jag hamnade där till slut. För det var 1000 clashar. Därför att Björn Runge, han vill inte göra en replika på en bok. Han vill göra sin film utifrån bokens tema. Och så han har en helt annan vision. Han och Veronica Sacco, den här utmärkta manusförfattaren. Och de jobbar och sen så presenterar de manusutkast. Och jag tänker, vad är det som händer? Men till slut så inser jag att det här, jag kan liksom inte hålla på så här. Jag måste låta filmen få lyfta utan mig.
Mm.
Och jag måste bara vara där som ett stöd om de vill ha min hjälp. Men jag kan liksom inte sätta käppar i hjulet. Det går inte. Fan vad jag skulle vara irriterad om jag skulle skriva ett filmmanus utifrån törst. Och du hela tiden som kom in och störde mig. Mm. Däremot om du var så här, du gör vad du vill, men om du behöver min hjälp så finns jag här. Då hade jag älskat dig för alltid. Mm. Så var det ju lite med David Lagercrantz med de här breven som han gav mig. Att jag ville visa honom manuset, för det är ändå hans son jag skriver om.
Nej, hans pappa. Mm.
Hans pappa jag skriver om. Mm. Och jag ville visa honom manuset innan det trycktes. Och då svarade han bara att det vill jag absolut inte att du gör, för att det här är din historia och jag vill inte stå i vägen för den. Du ska skriva din bok utan att fundera en sekund på vad jag tycker om den. Mm. Och efter den sekunden så avgudde jag marken han går på, för att jag tyckte det var så fint. Mm. Och då ville jag liksom passa det där vidare lite grann. Eller jag kände att det där är rätt väg att gå. Framförallt när man har då liksom det Björn Runge, en av Sveriges bästa regissörer. Ska inte han få, jag måste låta, alltså, den får lyfta med honom. Och Bill Skarsgård och Asta August och Gustav Lind. Och det är sådana otroliga skådespelare. Då kan inte jag stå och liksom vara sur på någon detalj. Utan det var ett beslut jag tog med Amanda. Mm. Att nu får den här lyfta. Mm. Och den kommer bli större än vad jag är, såklart. Och det är som det ska vara, tycker jag.
Mm. Fint. Mm. Och det här då med liksom att få resignera, alltså att ens kontrollbehov helt enkelt får bara liksom vika hädan. Hur är det för dig? Är det en ny upplevelse?
Ja, det är ju som att vara här i det här rummet. Jag har inte kontroll över den här som situationen.
Nej, men hyfsad kontroll över dina svar, hoppas jag.
Ja, men jag vet inte vad du... Jag vet inte vad du kommer ställa för frågor. Så att jag vet inte alls om jag har kontroll på svaren. Okay. Förhoppningsvis har jag inte det. Mm. På några av dem. Mm. Jag menar, det blir spännande då. Men det är samtidigt läskigt för att jag inte vet. Jag kontrollerar inte det här rummet. Och det är samma sak som i den här filmen. Och det är alltid läskigt för en person som mig. Som ju är... Det enda jag vill är att vara... Att bestämma över historien. Därför jag aldrig vill skriva filmmanus. För att jag vet att det... Vad jag än gör så kommer det någon regissör sen, eller någon ljussättare, eller vad som helst, någon kameraman eller så här, som har någon idé. Och så blir det inte som jag hade tänkt mig. Men det är därför som jag älskar liksom, böcker, för jag äger varenda kommatecken. Mm. Så när redaktören kommer tillbaka med ändringar, då vill jag inte ens att hon ändrar ett stavfel, utan vill att hon föreslår du har skrivit noggrant med två N, ändra till ett N. Ja, då kan jag säga, ja men då ändrar jag det. Mm. Men jag vill inte att hon gör någonting, okay. Eller han. Mm. Jag vill liksom varenda bokstav, varenda kommatecken i mitt. Och det är väldigt tillfredsställande, tycker jag. Mm.
Så kontrollbehovet är starkt?
När det gäller just liksom berättelserna och sådär, så tycker jag att det är därför jag håller på. För jag håller på att pilla med de här detaljerna.
Mm. Nu, en sak som jag inte hade förstått förrän nu när jag researchade dig, och jag vet inte om du fortfarande förhåller dig så till podden, men jag hade känslan av att du och Sigge pratade onsdag kväll kanske. Och sen så klipper han det. Och sen så lägger han ut det. Mm. Men korrlyssnar du någonsin?
Nej, inte så mycket längre.
Okej. Men det har funnits en tid.
Ja, första åren så hade vi ju en jätteapparat. När vi spelade in, han skickade sin klippning. Jag skickade en, jag lyssnade på den. Jag skickade en lista på typ 25 punkter. Så här, korta där, ta bort det där. Du vet, höll på så där. Mm. Och sen så klippte han om det, skickade tillbaka det. Och sen så var det någon detalj till. Så höll på så där. Men sen så förstår jag ju att Sigge, han är ju, det finns ingen som kan det bättre än han, tycker jag. Jag tycker han är otroligt skicklig på just det där. Så sedan, efter typ 2-3 år så släppte jag det där helt. Utom när det är något känsligt. Alltså om jag pratar om någon person som, ja men du vet, ibland så hamnar man på känsliga platser. Mm. Om det handlar om mina barn eller om min familj eller sådär. Då vill jag ibland att han skickar innan det går ut. Men annars så spelar vi in varje torsdag morgon och sen så klipper han det på torsdag kväll.
Okej. Okay. Det var också en sak som, och det här är då kanske en gammal intervju som jag har lyssnat på, men det faktum att ni liksom efter er mastodontinspelning så har ni något slags utvärdering dikt an inspelningen, eller?
Mm.
Okej. Okay. Och det håller ni kvar?
Ja, men det håller vi. Men då säger jag, okej, nu är vi färdiga. Vad tyckte vi om det här?
Mm.
Ja, det där var lite långt, det där kan vi tajta till. Alltså vi är så långt ifrån Filip och Fredrik som man kan komma. Mm. De är ju stolta över, och med all rätt, att de trycker på rec. Och sen så spelar de in i 50 minuter och sen så ska det ut bara.
Mm.
Så gör Hanna och Amanda också. Men vi spelar ju in i 3-4 timmar.
Mm. Men det kanske också märks lite på slutprodukten. No offense till Hanna och Amanda och Filip och Fredrik.
Nej, men jag tycker ju att det märks att vi har en mera... Liksom, vi jobbar ju igenom. Vi skriver ju också manus till våra ämnen och sådär. Men samtidigt måste jag säga, jag lyssnar ju faktiskt fortfarande på Filip och Fredrik nästan varje vecka. Och tycker ju att de ibland, med det där improviserandet, hamnar på platser som är högre än vad vi någonsin kommer kunna göra. Jag tycker fortfarande att de är helt briljanta. Ja. Håller du inte med?
Jo, absolut. Jo, men jag lyssnar slaviskt på er båda.
Ja, men det är inte klokt att han... Och det är så olika produkter, och knappt att jämföra våra, alltså min och Sigges och Filip och Fredriks. Men jag kan inte låta bli att lyssna och att bli imponerad av det de gör.
Jag har väl egentligen inte hit och är lite självupptaget, men Sigge tog en lunch med mig inför er release, och så frågade han vad jag... Liksom, han ville pick my brain.
Inför vilken release?
Alltså när ni skulle starta podden.
Jaha, ja. Okej, det visste inte jag.
Nej, så det var kanske...
Hade du värvet då?
Ja, ja.
Du var före oss?
Ja, det var jag.
Ja, det är ingen tävling.
Nej, fast när jag har högre siffror på avsnitten, vilket jag tror har att göra med att jag har haft så här lite sommaruppehåll.
Okej.
Och gjort bäst av.
Okej, så Sigge ville starta podd, och han visste att du var en poddmentor, en av förgrundarna. En av the founding fathers i Sverige.
Exakt.
Och han träffade dig.
Ja, och jag sa ju då, uff, det här kommer bli svårt. Alla kommer tycka att ni bara härmar Filip och Fredrik. Men det stod ju ganska snart klart att ni inte gjorde det.
Nej. Det var en stor, men det var ju vår stora rädsla. Hur ska man gå ut i deras skugga och bli, alltså, vad hemskt att bli liksom sämre kopior på sina idoler, som ju de faktiskt var och fortfarande är på ett sätt. Men även om jag har lärt känna dem, du kanske inte ser dem som idoler, men jag beundrar dem väldigt mycket.
Mm. Vi ska tillbaka till podden som sagt, men nu sa du att du inte vill skriva filmmanus, men nog har ni försökt, du och Sigge?
Ja, verkligen. Mm. Vi hade ju en gång har vi försökt, men det var ju ett misstag, och det var väl det projektet som höll på att förstöra hela vår vänskap och hela vårt samarbete, därför att vi höll på att bli osams för livet under den där processen. Har du hört om hur det gick till?
Nej.
Alltså det var ju så dumt. Det var Sigges idé, ska man säga. Alltså först så gjorde vi en storyline. Så här, scen 1, 2, 3, 4, fram till, vad var det nu blir? 150 eller? Ja. I den här scenen, och sen var det typ 5 rader. I den här scenen händer det här och här och här. Så det gjorde vi tillsammans. Mm. Lustfyllt och härligt. Och sen så föreslog jag att, ja, men sen kan vi väl ta, du skriver scen 1, jag skriver scen 2, så gör vi sådär. Och då sa han, nej, det är bättre om vi skriver samma scen, bara en för sig. Och sen så jämför vi dem. Och sen så tar vi den bästa versionen.
Okej.
Okay. Ja, det krävs ju mycket av en författare att i stidens hett, i liksom skrivandets hetta, skriva någonting som man är nöjd med. Visa upp den för sin kamrat som har skrivit exakt samma scen fast med helt andra ord och helt andra repliker.
Liksom en harmonisk kontext så låter det ju väldigt produktivt. Alltså så här, kvaliteten kan ju bli otrolig, tänker jag.
Men det skulle
man kunna gifta ihop dem på,
ja,
något
precis.
Sätt.
Det skulle, men jag fattar vad du menar. Mm. Men det som hände var ju då, och du måste komma ihåg att vi här är alltså... Vi är typ 35-33 år och är väldigt oerfarna, och jag vet inte. Vi träffades då och så bara, okej, här har vi scen 1. Mm. Ja, det tycker jag min var bäst, säger Sigge. Ja, jag tycker min... alltså, du vet, förstår du vad här svårt?
Ja. Okej.
Okay. Så vi... Och sen så tänkte vi så här, men vi får ge... Jag ger det där, så ger du det där. Det som du pratade om, att de ska merge, men det... Det blev bara att det blev två olika röster. Det blev som det gick inte.
Okay.
Det var fel.
Mm.
Och det gjorde oss jätteosams. Och jag minns att jag sa till Amanda att jag kan aldrig jobba med honom igen. Och då sa Amanda, det ska du inte göra heller.
Mm.
Det är inte bra för dig. Du mår inte bra av ert samarbete. Men sen så, ja, och sen så skrev vi klart. Vi skickade in det till SF. Det var ju betalt av SF, tror jag. Jo, det var det. Men sen så blev den här då vårt manus totalt slaktat av Michael Haig, den här manusdoktorn, vet du vem det är?
Jag känner igen honom.
Ja, men han, jag tror du vet vem det är. Han har skrivit böcker och han är liksom, de hade, SF hade tagit in honom så att de översatt tre manus de trodde särskilt mycket på till engelska för att han skulle få läsa. Det var vårt, och så var det Kai Pollaks, vad hette den här filmen han gjorde efter Så som i himlen. Ah, ja. Mm. Och sen så kom han in till Sverige, han satt vid ändan av ett bord, det var massor med SF-producenter, blev inkallade, och så sa Michael Haig att jag har ju, det här är mitt jobb. Alltså jag kommer in när ett filmprojekt håller på att gå åt helvete, och sen så tittar jag på manuset och så säger jag, så här ska vi rädda det. Men i det här fallet så finns det ingen räddning. Ah, sa han inför alla. Och sen var det då en 45 minuter lång slakt av manuset. Och det var så spännande, det var så sjukt, för att det var ju som en mental våldtäkt, kan man väl säga. Men när vi åkte dit så var vi helt säkra på att han skulle säga att det här ska vi inte, den här filmen ska vi inte hålla på med i Sverige, hörni, grabbar. Vi ska till LA. Och det var en sån chock för allt. Att vi liksom fick så, alltså, en sån avhyvling. Och efter det så hörde SF aldrig mer av sig. De liksom, du vet, all entusiasm. För det var ändå, vårt barn trodde de ändå på mest. Tillsammans med Kai Pollak och Magnusson var det ju det som de mest trodde på. Men efter Michael Haigs slakt så hörde de aldrig mer av sig.
Men gud, men den här liksom, som du kallar det då, mentala våldtäkten, förde det er på något sätt närmare då, du och Sigge, efter det här stålbadet som samarbetet hade varit?
Nej, det tror jag inte.
Okej.
Okay. Jag tror att vi skildes åt, det här var före podden, om jag inte minns fel. Det måste ha varit det. Jo, det var det. Vi skildes åt och sen så tog det väl ett år för oss att hämta oss. Och då började vi podda tillsammans.
Okej.
Okay. Det var väl rätt beslut då.
Ja, det får man väl säga.
Ja.
Men du, och apropå saker som då håller på att gå åt helvete eller går åt helvete, så det här med Dramaten, jag tror inte mina lyssnare kanske alla har koll på liksom, ja, men dramat kring Tröstrapporter, världens längsta liksom, alltså när skrev du den? 2012?
Nej, men jag skrev den 2019.
Det måste ha varit före pandemin.
Ja, det var före pandemin. Det har du rätt i.
Så 18 kanske, eller 19.
2019. Fan, förlåt. Ja, skitsamma. Jag skrev den någon gång där.
Ja.
Och nej, men, ja, du pratade om Christer Henriksson. Det svåra med det här är ju att varje gång som jag pratar om honom så gör jag det i podden med någon slags, hoppas jag, en grund liksom kärlek till honom. Jag tror att det märks. Problemet är bara att när det bryts ut och hamnar i Aftonbladet så blir det ju helt makabert. Det framstår ju som att jag är världens mest småsinta person och att Christer Henriksson är liksom ett narcissistiskt monster. Och då blir jag så här, kan jag ens prata om Christer Henriksson? Kan jag göra det här? Jag vet inte det, för att jag vill inte liksom, jag tycker ju så mycket om honom. Och vi är inte ovänner, och det känns som att jag...
Nej, men det var länge sedan ni hördes.
Det var ett tag sedan vi hördes. Men jag menar, vi kommer ju springa på varandra i Dramatens korridorer. Det är konstigt att vi inte har gjort det ännu. Och då hoppas jag att vi kommer att omfamna varandra. Jag kommer i alla fall gå för en kram. Jag har inget alls liksom illa att säga om honom.
Nej, men om jag ska försöka mig på en recap då. Så du hade skrivit liksom Tröstrapporter utifrån det faktum att Sjörapporten höll på att försvinna ur eten. Eller? Okej, men gör det själv då.
Ja, men okej, okay, det kan jag berätta.
Yeah.
Alltså, jag läste en artikel i DN av Maria Chotenius som uppenbarligen tycker illa om mig. För att varje gång som jag skriver en krönika så skriver hon, så lägger hon ut den på Twitter och skriver suck. Men det här var på den tiden när jag tänkte att hon ändå... Ja, men jag har alltid tyckt om henne. Och hon gav mig chansen att skriva en krönika. Eller en text för det när hon var kulturchef där. Hon skrev i alla fall ett reportage, eller en text om Sjörapporten. Det visade sig nämligen att när Parisdåden inträffade, Bataclan, du vet... då ställde Sveriges Radio sjörapporten. Och för de ville bara pumpa ut nyheter om det här dådet. Och då var det som kallas för en folkstorm, vad det nu är. Men många, många förtvivlade lyssnare sa, vad har ni gjort? Vi måste ha sjörapporten. Vilket är en gåta eftersom det är ingen som på riktigt som är på sjön som lyssnar på den. De tar fram en app och så kollar de, okej, det låser sydligt här.
Farsan var ute med min båt förra veckan. Jag lovar att han lyssnade på sjörapporten.
Okej. Men jag menar, det är inte så att om nu sjörapporten inte kom den dagen, då skulle din pappa kunna hitta information på annan plats.
Förmodligen.
Men det var många som liksom hörde av sig. Och som slutsatsen då som Sveriges Radio drog och SMHI, det var ju att det spelar inte så mycket roll liksom, det faktiska värdet, utan man vill höra de här öarnas namn. Därför att det blir en påminnelse om att öarna ligger där de ligger. Att det var en trygghet i en värld av oro där världen går sönder, pandemier och krig och galenskaper, så vill man bara sitta ibland vid sin radio och som höra att öarna är kvar där ute. Tyckte jag var så fint. Och då fick jag en idé om att det här kanske man kan skriva en berättelse om. Och då kontaktade jag Christian Henningsson.
Just det.
Och tanken var att han skulle göra det. Men det blev inte så.
PGA, samarbetssvårigheter.
Nej, men klart att det var samarbetssvårigheter i bilden. Men det här är, alltså i det här fallet, Christopher, jag vet inte vad jag ska säga.
Det är rörigt. Men
det är rörigt.
Så ringer du då din värsta fiende?
Mm. Nej, jag ringer inte.
Nej, okej.
Okay. Men jag ringer till Mattias Andersson, Dramatens chef, och säger, kan du ringa Gustav Skarsgård? Och då säger han typ, varför kan inte du ringa? Nej, vi tror det är bättre om du ringer så vi får ett steg mellan oss. För han har ju kallat mig och Sigge för två horungar i en intervju. Och han tycker inte om oss. Och med all rätt får man väl säga att han inte gör det. Eftersom vi har då tagit heder och ära av honom upprepade gånger i poddens historia. Även om det var länge sedan nu. Så kan jag tänka mig att han fortfarande minns det. Eftersom det var ju, blev omtalat när, det måste man väl ändå säga om du minns det. Att det var ju framförallt Sigge. Jag var med och jag satt där i studion och skrattade. Men Sigge gjorde ju en rap som var som en parodi på Gustav Skarsgårds rap.
Just det.
Jag spekulerar, jag teoretiserar, jag fascinerar, jag ordmanipulerar. Jag rycker dina fördomar ur jorden och botaniserar. Jag dramatiserar, jag med ordens kraft manifesterar. Nej, det var hemskt alltså.
Då tyckte Gustav, antar jag, alltså eller det som vi väl kände efteråt var så här, det är så jävla synd att man, för det blev ju väldigt roligt och vi var glada för det, men samtidigt så, som Sigge sa, det är så hemskt att man liksom går på det där, för att han testar någonting nytt och så bara ska man slå ner på det.
Just det. Det spänner bågen så att säga.
Ja, och då ska han bli nedslagen av två poddare, sa Sigge, med någon typ av liksom, men det skapade ju en klyfta kan man säga mellan oss. Vi hade ingen kontakt innan, men det var tydligt så att Gustav Skarsgård inte hade gillat det där. Och då så sa jag, och därför ville jag bara att det skulle gå, det är bättre om det går via Mattias Andersson. Då kan Gustav få chansen att säga nej och det kan bara. Men då bad Gustav om att få läsa manuset, och sen så läste han det och sen så tyckte han om det och sa att jag måste träffa Alex. Så får vi se, så får vi ta det därifrån. Och då bestämde vi möte, då mejlade jag honom, hej, jag hörde att du ville ses i alla fall, och jag är väldigt glad för det, kan vi ses, vad säger du om att ses på Brillo, en restaurang här i Stockholm? Och då sågs vi. Och då, jag minns att jag reste mig upp när han kom gående med hjärtat lite bultande, för att det var liksom en anspänning, och så omfamnade vi varandra det första vi gjorde, och det var väldigt fint, och jag bad om ursäkt för det som vi hade gjort. Och han bad också om ursäkt, för han hade varit så hård i medierna. Och sen så pratade vi om texten och så sa vi så här, kan vi sätta oss och läsa det tillsammans? Så får vi se om det, alltså får vi se vad som händer. Och då satte vi oss på Dramatens repsal nummer 1. Mitt emot varandra på två stolar. Och så läste han texten långsamt och så pratade vi om, vad betyder det här? Vad handlar det om och så där? Och vi var helt överens. Och det var en fin kreativ scen. Då sa han, jag tycker vi kör. Och det här var ju i maj.
Ja, jag tog en fika med honom i samma veva.
Gjorde du?
Ja, det gjorde jag. Ja. Och då sa han så här, nej men texten var för bra.
Ja, okej. Okay, ja, men hoppas att min historia stämmer överens med det som han sa.
Ja, ja. Ja. Mm, absolut.
Ja, men det var ju precis, det var svårt för mig att säga att texten var bra. Men det var väl det som helt enkelt var det som gjorde att han ändå var tvungen att träffa mig då.
Mm. Och hur har det varit att jobba då med honom? Alltså,
jag är så förlåt, säg.
Är det ditt första regijobb också?
Det är mitt första regijobb. Men jag tycker bara så här, fan, det är liksom... Och med all respekt till Christer Henriksson, han är ju en uppläsare. Han läste ju texten medan Gustav Skarsgård gestaltar varenda sekund och vandrar ut och in i olika stämningar och olika lynnen och temperament. Och jag fattar inte hur det går till. Jag fattar faktiskt inte hur man kan gapskratta i en sekund och sen så tre sekunder senare så har man gjort en förvridning med ansiktet och sen så är man i djup ångest och man tror på det.
Mm.
För mig är det lite trolleri liksom, det han gör.
Vad tillför du då?
Jag tillför ju texten och att jag kan texten. Mm. Jag vet precis vad den betyder och det är ganska mycket värt. Och sen så tillför jag... Ja, men han läser texten och han, hur duktig han än är så kan han inte alltid se sig själv utifrån. Jag sitter där och ser honom på scen.
Mm.
Och då kan det ju vara enkla saker som att just när du säger den repliken så vill jag se din blick. Du kan inte titta ner då. Eller den förflyttningen känns klumpig, kan vi hitta någon annan? Eller jag tror att du ska vara mera att det ska finnas lite mera liksom glädje i blicken, en glimt i ögat när du berättar den här anekdoten.
Mm.
Och där bollar vi fram och tillbaka. Men det fina med honom är ju att han också är ju som en, han är ju som en regissör, så han hjälper mig väldigt mycket. Ibland så kan jag tänka att jag är en regissörsassistent till honom som, när jag är som när jag är på det humöret.
Mm. Men du, vad kul, kommer det bli bra då?
Ja, men det känns nu som att, vad ska man säga? Alltså det blir så otroligt bra.
Ja.
Det blir som jag har kommit på att texten är faktiskt bra. Jag har insett det och med Gustavs hjälp kan man väl säga att han har förlöst den där texten. Men jag menar, jag ska också ta på mig att säga att i grunden är den liksom en väldigt fin text.
Mm.
Som jag fick till. Och med Gustavs hjälp så blir den faktiskt ibland helt magisk. Och jag kan inte... Ibland så... Alltså varje gång som vi har ett genomdrag. Även om jag är regissör så faller jag i gråt. Alltid.
Mm.
Och det är liksom... Det är någonting med det där som är... Men alltså, det är inget tecken på att det är bra. Det är tecken på att den berör mig. Men, och jag skrev den, men... Men jag är liksom väldigt sugen. Jag är väldigt nyfiken på hur den kommer att ta sig emot. Och att jag vet att den ska få åskådare. Jag tror att den är fin.
Mm.
Och vi har kommit väldigt långt. Och vi har kommit långt i repetitionerna. Jag känner ingen press ännu, tidspress. Jag känner bara att det är skitjobbigt men ändå helt underbart när vi lämnar jobbet efter en dag och har kommit till nya platser och sådär i texten.
Mm. Nu ska sägas för transparensens skull att det är väl typ 2-3 veckor någonting till premiär när vi sitter här. 16 september går det.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Men det är ju lite roligt det här att liksom... Utifrån sett så går det ju så fruktansvärt jävla bra för dig i detta nu.
Ja, men...
Du verkar inte riktigt känna det.
Nej, men hur ska man kunna... Alltså, när känner man det? Jag tror aldrig jag gjort det någonsin. Jo, jag har gjort det och det är bara också trams på ett sätt. Men när min agent ringde och sa att USA hade köpt överlevarna. Då gick jag på moln i 3 dagar och kände bara lycka. Och jag kände att jag hade nått fram. För det var en dröm jag hade haft länge, att komma ut till USA. Kunna gå på Barnes & Noble och se ens bok i skyltfönstret.
Mm. Låg den i skylten?
Nej, det gjorde den väl inte.
Men den fanns där?
Den fanns väl där. Men alltså, det ska man också säga att överlevarna... Och det här visar ju också liksom att man ska aldrig... Man ska aldrig tänka så om sig själv. Att jag har nått fram eller jag har framgång. Alltså det är liksom, för det som hände med överlevarna i USA var ju att jag inte fått några siffror. Men jag skulle tro att han sålde typ 300 ex. Mm. Och de mejlade mig och sa att de inte ens kommer släppa den som pocket. Därför att den gick så dåligt. Alltså det måste vara en av de värsta lanseringarna i det här förlagets historia. Det var ju ingenting. De köpte den. Men liksom... Vad är nästa mål? Jo, okej, ha en bok som kommer etta på New York Times bestsellerlista eller någonting. Men det är liksom... Man ska, alltså jag tror inte att det där är... Jag tror att det är väldigt knäppt om man ska sitta så här och tänka... Jävlar, nu går allting vägen. Mm. Med bok och teater och... Framförallt, jag vet ju inte heller... Allting skulle kunna bli jättemisslyckat ju. Det vet vi faktiskt inte ännu. Både film, teater och... boken. Ingenting är ju ute liksom.
Nej, just det. Mm.
Det är ju ändå en... Så att du säger så, det är inte... Om vi skulle göra en intervju om 3 veckor, då skulle du kunna göra en intervju som hade temat vad hände? Fan, för 3 veckor sedan så pekade allting rakt uppåt. Och sen, vad fan hände sen, Alex? Mm. Så kan det bli en stark intervju.
Ja. Ja, men du är välkommen tillbaka om 3 veckor. Men det som är, för jag tänker mig också så här, nu kanske jag byter ämne lite tvärt här, och med det sagt så ska jag komma tillbaka till en grej som jag missade här. Men Malmö station, det är väl den första, liksom, det är första gången du på riktigt skriver fiktion, så kan man säga.
Mm.
Och för det känns som att du har, utifrån sett, som att du har varit liksom velat in i fiktionen väldigt länge. Och sen så har den där jävla familjen ändå... hamnat i boken på något sätt.
Ja, men... Jo. Men det vet inte vad som är... Ja, men det som jag slås av nu, när jag nu skriver en rent fiktiv historia, det är att ingenting är... Alltså, allting är så djupt personligt i den här boken. Det handlar ju om mig mer än någonsin. Det är först nu när jag skriver om en person som inte är mig, som jag kan skriva på riktigt om... mörka skrår i en människas psyke. Alltså saker som jag inte ens kunde skriva i mitt namn, därför att jag vill inte att folk ska veta det om mig. Men nu kan jag alltid bara säga så här, det där är inte jag, det där är ju Oscar.
Mm.
Så, eller det där är en liksom, bo eller alltså, vad de nu heter. Så att det är för mig är det liksom, jag vänder mig lite bort från det där indelningen. Ja, men autofiktion och fiktion. För mig är det när boken ändå bara, det handlar ju bara om mig. Och, eller saker som har hänt mig. Eller människor som står mig väldigt nära.
Okay.
Så att det, den är ju, men det har bara maskerat det bättre.
Okej, okay. Okej. Okay. Så att det är liksom, det är fortfarande ingen fantasi.
Nej, men det är lika mycket fantasi som i Överlevarna, som ju, där det händer saker som inte finns i verkligheten. Men allting är ju i grund och botten från mitt liv.
Mm. Jag säger inte att det du har hållit på med tidigare är full kultur på något sätt.
Nej, men jag säger inte heller det. Jag säger bara, och jag säger inte att någon annan... Jo, jag säger, det är klart att jag har noterat att det har funnits en... Liksom en och det har stört mig enormt att liksom recensenter säger att... Men när ska han liksom skriva något på riktigt? När jag känner att jag har gjort det. Jag har skrivit Glöm mig som handlar om min mamma och min uppväxt liksom, med en alkoholiserad mamma. Den är väldigt mycket på riktigt. Men för recensenterna så är det inte fint. Därför att jag kommer från en bloggkultur. Och bloggen är ful. Och bloggen är självspeglande och narcissistisk och sådär. I Norge så är det ingen som säger som Knausgård. Alltså utan att jämföra med Knausgård så är det han liksom... Det är ju fint.
Mm. Men jobbade han på Se och Hör?
Vadå?
Jobbade han på Se och Hör?
Nej, men måste man... Har man inte som uppgift som recensent att kunna se ett verk utan att titta på vad den här författaren gjorde för 15 år sedan?
Jo, det kan man verkligen tycka. Absolut.
Ja, och när Niklas Wahlöf då på DN skriver en slutknorr på sin recension om Glöm mig att... Om man bara arkiverade sin familj och skrev något på riktigt, då kanske det här kan bli bra till slut.
Mm.
Då blir jag så irriterad att jag vet inte vad jag ska ta vägen.
Nej, jag förstår.
Och nu har jag skrivit en fiktion som ju är som bara handlar om mig.
Mm.
Men därför jag tycker att hela diskussionen om fiktion, autofiktion och vad är sant och vad är falskt? Alltså, den står mig på halsen. Och den är så osund, den är så ointressant och korkad. Och jag orkar knappt med den.
Nej men jag tycker, för att jag tycker det är inspirerande och ja, men coolt att du har ställt upp allt svårare förutsättningar för dig för att skriva.
Mm.
Att de blir mer och mer komplexa, dina böcker.
Mm.
Vad tänker du kring det?
Jag tänker att jag blir bättre. Ja. Och att därför så kan jag ställa högre krav på mig själv. Och därför blir böckerna mer komplexa.
Mm.
Jag är fortfarande i en fas, känner jag, att där nästa bok som jag skriver är mer komplicerad eller ja, men till och med bättre än den tidigare. Jag vet inte hur länge det här kommer hålla i sig. Har jag otur så är det bara någon eller två böcker till. Och sen så börjar jag skriva på en nivå där jag hamnar på. Tills jag blir sämre. När jag blir gammal. Men jag är väldigt road av tanken att jag fortfarande blir bättre.
Mm.
Att jag fortfarande lär mig och sådär. Och därför så tror jag att de blir mer komplicerade böckerna. Jag är mer och mer intresserad av struktur och hur berättar man en historia. Och jag är bättre på att gestalta och kände jag, om man jämför med de äldre böckerna.
Mm.
Och den rörelsen vill jag gärna liksom, utvinna mer av.
Hur inkopplad är din... du sa alldeles nyss att du, liksom, du vill ändra vartenda kommatecken och stavfel själv. Men hur inkopplad är din agent som ändå verkar vara en viktig person för dig?
Hon är enormt. Hon heter Astrid. Astrid Allander, och hon är jätteinkopplad och väldigt viktig. Alltså inte bara det att hon säljer böckerna och håller på att förhandla kontrakt, utan hon är ju också en textperson. Så jag skickar ju den till henne. Hennes röst är lika mycket värd för mig som min förläggare.
Hur färdig är du när du skickar till henne?
Jag skickar till henne ganska tidigt, men jag skickar först till andra. Först har jag byggt ett nätverk av egna läsare.
Mm.
Mina vänner och folk som jag litar på. Ibland inte ens vänner, utan människor som jag bara tänker att jag tror att han eller hon har ett öga som jag saknar och som hon skulle kunna se saker. Så då skickar jag ut tidigt till dem. Och i det här fallet så hade jag också en väldigt tur, därför att jag gick till DN från Expressen för ett år sedan typ, och då visste jag ju att då kommer inte Åsa Bäckman, alltså DNs biträdande kulturchef, att recensera mig. Det går ju inte, utan de kommer alltid ta in någon annan. Så att det fanns inget jäv liksom, det fanns inte något problem. Så jag ringde henne och så sa jag, för jag vet ju hur skicklig hon är, och även hon är enorm. Och då sa jag, kan du tänka dig att läsa min roman? Eller mitt utkast till en roman? Och då sa hon ja. Och det har ju varit starten på en väldigt, hon har verkligen på riktigt gett sig in i den här romanen, och vi har suttit länge på möten. Hon har verkligen hjälpt den här romanen att få vingar. Mm. Så jag är liksom evigt tacksam på ett sätt som jag knappt kan beskriva till henne. Att hon har lagt ner all den här tiden. Alltså det är inte bara tid, det är också att hon är så begåvad. Hon känner ju direkt när en melodi tappar en ton eller sådär. Hon är så skicklig så att det inte är klokt. Så henne har hjälp har jag fått i början. Och sen har jag de vanliga, alltså Sigge Eklund läser mycket, och Fredrik Backman, och min fru är jätteviktig. Och sen efter ett tag, då skickar jag över den till min agent och till min förläggare. Mm. Och sen så börjar vi liksom knåda den från det hållet. Och sen så...
Har du gett upp med Vikingsson eller?
Nej, Vikingsson är jätteviktig. Okay. Nej, förlåt. Han är väldigt skicklig på att se saker.
Men du, det är kul också med Malmö station. Den är så full av påskägg för oss som har följt dig. Liksom. Jamel.
Det kan jag tänka mig. Vadå?
Jamel.
Jamel, ja just det. Är Jamel med där?
Ja då.
Ja, det är just det. Kanske han är.
Lasagne.
Lasagne.
Fågeln som sitter och minns.
Ja.
Det är någon som heter något som jag liksom... Som är namnet till någon av dina barndomskompisar, va? Nej?
Vänta, vem är det? Jo, men jag lägger alltid in sådana där saker. Mm. För det är just de som har följt podden noga. De måste ju ändå få... Jag vill se liksom ett leende. Alltså en ryckning i mungipan från något hundratal personer som har följt podden.
Ja.
Och då lägger jag in olika karaktärer och episoder.
Ja, men det är väl fint. Det är också roligt med den här frågan som minns, tycker jag. För att det väcker en fråga när jag läste det. Och det är det faktum att du återkommer ständigt till Tranströmer.
Mm.
Det går ju knappt en intervju där han inte nämns. På ett eller annat sätt.
Nej, du har rätt.
Hur kom han in i ditt liv?
Ja, jag bodde på Stigbergsgatan. På Söder. Samma gata som han bodde på. Och det var någon som sa till mig, vet du att Thomas Tranströmer bor typ granne med dig? Och då sa jag, vem är Thomas Tranströmer? Och det var precis när han kom ut med Sorgegondolen 1994 kanske. Och då är jag alltså 18 år. Så jag är ganska sent. Det är inte så att jag läser honom tidigt. Jag hade börjat läsa liksom andra poeter, alltså okay. Ekelöf och Edith Södergran och till och med Bruno Sjööyer eventuellt. Jag gick till bokhandeln och så köpte jag Sorgegondolen och blev helt blown away av den diktsamlingen. Och läste den om och om igen, och sen så sa min vän som hade sagt det där Tranström att det finns mer böcker, det finns fler. Och då köpte jag den ena efter den andra. Och han vandrade förbi alltid med sin fru. Och det var som att vi hade kontakt. Och det var också så att varje år så var han ju tippad till Nobelpris. Och varje år när de skulle kungöra vem som skulle vinna, då stod det alltid en klunga med journalister utanför hans hem. Och väntade på att komma in och säga grattis. Och de hade alla blommor med sig. Och när liksom årets Nobelpristagare går till Kensabore Oe, då står va, fuck it, då skiter vi i det här. Och så kastar de alltid, så hela papperskorgen som låg ute på hans hem var alltid, det var liksom fullt med blombuketter.
Mm.
Man får kasta det där. Och de tog jag alltid hem. Så att jag hade alltid massor med blommor runt det där. Jag hade som aldrig haft blommor hemma.
Mm.
Men jag tyckte det var en sorglig scen på något sätt. Att när han kommer ut sen och ska ta sin promenad och se de här blommorna. Det var liksom, någonting som var verkligen rörande det där.
Det var lite snällt av dig också om du hann plocka dem innan han upptäckte dem.
Ja, kanske. Jag vet inte om det var så jag tänkte, men det var i alla fall, det var liksom... Ja, men sen så började jag läsa honom och det finns ju ingen som är så pregnant. Och apropå enkelt kontra svår och sådär, så han är så enormt enkel. Alltså han skriver ju ungefär som en 11-åring skriver, ska jag säga. Det är bara att bilderna är... De är väldigt enkla och samtidigt är de enormt komplicerade.
Mm. Hemligheter på vägen. Dagsljuset träffade ansiktet på en som sov. Han fick en livligare dröm, men vaknade ej. Mörkret träffade ansiktet på en som gick bland de andra i solens starka, otåliga strålar. Det mörknade plötsligt som av ett stört regn. Jag stod i ett rum som rymde alla ögonblick. Ett fjärilsmuseum.
Det är faktiskt något som är faktiskt helt otroligt att vara med om.
Och med tanke på liksom hur mycket du har refererat till honom så tänker jag så här, uppenbarligen har han gett dig väldigt, väldigt mycket då. Mm. Men jag tänker så här, har du någon gång funderat på vad du har givit honom?
Jag har inte gett honom någonting. Har
det? Jo, det har du ju faktiskt. För det finns liksom samma generation som skrev tack if i sina studentmössor för att ni liksom sa det i varenda avsnitt. Vet ju vem Tranström är.
Ja okej, okay. Jag har spridit ordet till ungdomarna kanske.
Ja, det får man fan säga. Ja. Du har tjatat hål i huvudet på dem om det.
Ja, det är sant.
Vilket ju är ganska, det är ju, säger något om något tänker jag. Att det liksom, för jag menar, ni har väl fortfarande en ganska så här, ja men nu borde de väl ha åldrats något, säg att de är runt 30 då.
Ja, men jag tror att de är liksom yngre än vad vi i alla fall. Mm. Mm. Nej, men okej, jag fattar. Det är klart att jag har varit med och jag har hjälpt till lite att sprida hans ord. Det ska man fan ge mig.
Ja, men det är väl fint.
Ja, men när Tranström är till deras Nobelpris, det var ju så många tidningar som ringde för att typ gratulera mig, kändes det som. Ja. Det var ju som när Dylan vann och de ringde till Wikingsson. Det var väl samma idé.
Mm. Ja. Ja men kul, avbitna bröstvårtan kommer från Ivar Arpi förstod jag. Liksom, har han också varit bollplank eller var det bara kring just den detaljen?
Han har inte varit bollplank i övrigt, nej.
Nej.
Utan det var bara så att han, jag hörde en intervju, var det här han var? Nej,
det var... nej. Söndagsintervjun.
Ja precis, då han berättade att han fått sin bröstvårta avbiten och det använde jag. Han fick ett tack till.
Ja, det var
men Tranström fick inte det. Och det berodde mest för att jag ångrar det lite grann. För att jag borde ha gett honom det. Mm. Jag borde ha nämnt att den passagen om att djur som står blickstilla och tittar, att de i själva verket kanske sitter och minns sin barndom, att den idén kommer från honom.
Just det.
Mm. Det är faktiskt lite ohederligt av mig, om man ska vara ärlig.
Ja, borderline skulle jag säga.
Ja, men det är liksom, det är någonting.
Jag tror inte han kommer bli sur.
Nu har jag en scen i den här teatern där som är tagen från en Bruno Köjer-dikt som går ut på att han drömmer att han ringer sin barndom. Och nu i den här pjäsen som vi gör nu, så, eller monologen, så hittar den här mannen sin gamla telefonbok och hittar numret till sitt barndomshem. Och så lyfter han den och ringer. Mm. Och det är hans pappa som svarar.
Ja.
Så ber han att prata med sig själv.
Mm.
Fint.
Mm.
Och taget.
Ja.
Så att, ja, men allting är väl...
Har du inte, eftersom poesin har varit så närvarande, du måste ha försökt då?
Ja, jag har försökt jättemycket. Mm. Men det är liksom, det är ju för... Det är inte för mig helt enkelt. Mm. Men jag skriver dikten nästan varje månad. Eller jag försöker liksom... Fortfarande inte skrivit en enda dikt som jag skulle säga håller någon nivå som jag skulle kunna läsa upp.
Fan vad... Ja, men fortsätt då.
Mm.
Men du, vet du vad nästa bok ska handla om?
Nej, men jag drömmer ju om att skriva en stor roman. Det är ju min dröm.
Vad betyder det?
Jag pratade med Sigge om det igår på telefon länge. Och det låter ju liksom... Nej, men man tänker först att en stor roman är en stor roman. Att den har många sidor. Men så enkelt är det ju inte. Men... Det är för att jag menar, Ständernas svall av Evin Jonsson är väl 250 sidor. Men det är en stor roman. Mm. Men det finns också stora romaner som är stora. Alltså Utvandrarna till exempel. Och det är väl inte, och då undrar jag, är det handlingen? Alltså jag menar bara, istället för att följa en person, ska man följa flera? Är det som är nyckeln? Men det är det ju inte.
Nej, det måste det ju verkligen inte vara.
Nej, det måste det inte vara. Så vad fan är det då? Men du vet, det finns ju, du läser en bok och sen när du är färdig med den, då tänker du, det här är en stor roman. Mm. Den gamla havet är ju jättekort. Mm. Det är en stor roman. Mm. Men det är liksom, fan, det kanske låter också pretentiöst, men man måste ju sikta någonstans. Och när jag vet ju att de här böckerna som jag skrivit hittills är inte stora romaner. Jag skulle vilja skriva en stor roman. Det är bara det. Det är liksom en roman som så här, som handlar om någonting som är större än en själv. Mm. Eller som får en att känna saker som man inte känt förut. Eller. Ja, jag kämpar fortfarande med, jag vet, eftersom jag inte riktigt vet vad en stor roman är, så är det svårt att hitta det. Men det är det enda, jag vet inte vad den ska handla om. Jag har ingen aning.
Nej. Men är det så mycket liksom självspelande piano nu med ditt bokskrivande att du känner att du måste komma med en ny bok? Eller kan du låta det ta 5 år?
Det kan ta 5 år.
Okej.
Okay. Jag tror ingen skulle säga någonting om det. Alltså jag skriver ju kontrakt sådär med bokförlag. Men så är det ju med oss författare, att vi kan ju säga att det här, jag hittar inte den här historien. Och då tar det tid. Mm. Men det är klart, om 5 år, om jag fortfarande inte har skrivit någonting, då tror jag att mitt förlag kanske blir lite frågande. Mm. Men jag kan ju göra helt andra saker. Jag kan ju skriva filmer eller bli dramatiker, du vet, i några år om jag vill. Men jag vill skriva böcker. Det känns som att det är det jag ska göra. Det är det jag vill göra. Mm. Det är där min verksamhet är högst. Mm.
Jag tycker ju du är ganska skicklig på podda också. Men jag tänker att det ligger så jävla nära. För att när du är som bäst, om jag får säga det, så är du ju just i dem när du spänner bågen i podden.
Ja, när jag har tid med det, ja, och när man lägger 10 timmar manus på, då blir det ju ofta bra. Mm. Synd bara att man inte gör det så ofta. Och det handlar egentligen inte om tids, att man inte har tid, utan det handlar framförallt om att man inte hittar idén som kräver den tiden.
Mm. Men du har ju pratat om det förut, våndan kring att komma upp med material, men växer den svårigheten exponentiellt, eller har du liksom...
Nej, för nu har jag kommit till en plats där jag liksom egentligen bara hämtar saker från veckan som gått, tankar som jag haft under veckan som gått, saker som jag har varit med om som gör att jag hamnar på platser. Men så de här upplevelsen som jag har varit med om, som blir anekdoter till podden, minnen och sånt där, allt det där tömdes ju på 2 år kanske. Så att år 3 till och med år 10 har ju varit samma svårighetsgrad, för att då har jag alltid utgått från något som har hänt nu. Så att jag kan inte säga att det blir svårare och svårare, men jo, det lite därför att du märker ju om du lyssnar på podden att det är samma bågar. Man berättar ju ungefär samma, eller inte samma historia, men det är samma skelett på något sätt. Det är samma struktur. Och det blir svårare liksom att överraska en lyssnare. Mm. Eftersom de lär känna en. Liksom. Det är som en schackspelare. Jag började spela schack nu. Senaste tiden. Och om man är man får inte vara en one-trick pony. Man måste hitta nya drag. Och de är svårare att hitta ju mera partier man har spelat, så att säga. Och, eller som man har visat upp för andra. Det är som med podden också.
Jag har vunnit i schack en gång i mitt liv. Det var mot min pappa. Och han kände inte till den här skolmatt.
Vad är det då? Det är på 2-3 drag?
Tre drag, ja. Tror jag det. Så jag lyckades med den. Men sen så krossade han mig resten av mitt liv bara, igen.
Jaha, han är skickligare än vad du är. Men han visste fortfarande, han visste inte, han förstod.
Nej, han
inte.
Såg inte den komma.
Åh, jävlar. Jag spelar med Gustav, han är ju otroligt skicklig, så jag får ju stryk varje gång, tyvärr. Men jag ska inte ge upp.
Nej. Vad ger det dig? Alltså, vad ger schack?
Nej, det ger bara avkoppling från annat tänkande och man hamnar lite i... Men jag är lite rädd för att jag började spela med Gustav och sen så var det någon annan spelare som ville spela som inte vet, som anonym, så började jag spela med honom eller henne. Och sen så tog jag till parti och sen hamnade jag där att jag bara satt i 2-3 timmar. Och då är det ju inte bättre än Wordfeud eller vad heter de här apparna som jag raderade i någon typ av frustration över att de tog över mitt liv. Eller menar, jag kan ju sitta där i 3 timmar och spela schack. Det är ju inte bättre än när min dotter sitter 3 timmar med TikTok. Det är samma dumheter. Mm. Man får inte bli besatt eller beroende av saker. Så jag är lite rädd för det. Snart kommer jag måste nog radera den. För att jag har tänkt på det typ 10 gånger under intervjun.
Speaking av beroende, så gjorde du ju ett väldigt stort nummer av att du slutade snusa.
Nej. Röka.
Okej. Okay.
Ja, men jag ska, men du berättade en sak. Jag gjorde ett stort nummer av att jag slutade röka. Och sen så började jag ju röka igen. Mm. Nu röker jag inte.
Okej.
Okay. Sen 3 år. Mm. Men det var ju lite generande, det måste man säga. Jag slutade röka. Blev kontaktad av Non-Smoking Generation. Vill du bli en ambassadör? Och då sa jag, yeah, det vill jag. Och sen så skickade jag mig kläder. De gick ut med mitt namn. Och sen så började jag smyga, stå bakom husknutar, gatuhörn. Mm. Och då fick jag en mail från så här, någon person på Non-Smoking. Hej, vi har fått lite uppgifter om att du har sett stå med cigarett. Och vi kan ju inte riktigt ha en ambassadör som röker, det hoppas jag att du förstår.
Så kan du skicka tillbaka
kläderna. Ja, men jag fick behålla de där jävla kläderna, men de tog bort mig från hemsidor och sådär. Det blir så jävla hemskt.
Ja, jag fattar. Men det här är ju roligt att du har varit öppen med dina liksom misslyckanden och tillkortakommanden och sådär. Men jag menar, återigen då, nu kanske jag är lite ute på hal is eftersom du sa för en stund sedan att du inte känner att du har någon större framgång. Men misslyckas du fortfarande?
Misslyckas jag? Du menar alltså nu i yrket, alltså i skrivandet?
Jag vet inte om jag ja, kanske.
Nej, men jag misslyckas ju, i privatlivet så misslyckas jag ju hela tiden förstås. Alltså en morgon när allting går fel och jag blir irriterad på barn eller, du vet, ständiga misslyckanden såklart som pappa. Men som pappa och make och... Men i yrket så... Jo, men så kan man väl säga att jag misslyckas väl hela tiden i poddar när det inte blir kul eller i kröniker som inte blir så bra som de kunde ha blivit. Men jag gör inga fiaskon i det kreativa. Mm. Jag har en ganska hög lägstanivå, tror jag. Jag vet att jag kan skriva den här kolumnen, idén, och den blir minst liksom helt okej. Okay. Mm. Och ibland så blir den bra. Mm. Jag tror inte att jag skriver det som dåligt så ofta.
Men är du i någon mån rädd att allting ska ta slut?
Ja, men jag är rädd för det ibland. Alltså, för det är så lätt hänt ju. Alltså, jag skulle kunna säga någonting i den här intervjun som hamnar fel.
Exakt.
Om någon minoritet. Eller, du vet, det är så mycket fällor som man kan gå i. Så att jag, det är ju skört. Eftersom en sån grej kan ju göra att dels alla sponsorer försvinner från podcasten. Det är ingen som vill ge ut mina böcker längre. Alltså över en natt skulle jag kunna förlora alla inkomster. Och det är ganska unikt. Liksom. Mm. Det är ju någonting med det här offentliga livet som är per definition skört numera. Inte som det var för 15 år sedan. När man kunde göra vad som helst. Liksom. Och det finns en... Jag går alltid runt lite så här, lite orolig.
Ja, men du har ju också en humor som är, du har liksom dansat på någon slags knivsägg i hela ditt vuxna liv.
Ja, men jag gör väl inte det längre eftersom jag liksom...
Lägger band på dig.
Jag lägger band på mig, ja. Jag minns när jag skrev på, det måste vara på Twitter, jag måste ha haft Twitter då, när Mulla Omar dog. Du vet. Mm. Då skrev jag Mulla Omar RIP bara. Så lär jag ut det fnissande. Mm. För att det är vad det är liksom. Det är inte ens jättekul, men det är lite småkul att man säger så till om den här bästen. Och då ser jag hur svaren ramlar in. Och jag märker så här, vänta, jag bara, orkar jag med det här? Mm. Och då så tog jag bort den. Mm. Jag la också ut den. Antingen la jag ut den ett snabbt och tog bort den, eller så la jag alla ut den. Men jag, när alla skulle knyta en blus för...
Jo, jag tror du la ut den.
Ja, och sen tog jag bort den bara efter någon timme.
Du knöt en slips.
Knyt en slips för Horace. För att, men liksom, det hatet är så enormt för liksom... Men det finns någonting som gör mig helt... Det kliar i min kropp när alla går åt samma håll. Mm. Och när Mikael Damberg står där med en sån här knytblus på Instagram, då är det som att det slår slint, alltså. Mm.
Ja, det provocerar dig.
Det provocerar mig
och
enormt.
Och då vill du provocera tillbaka.
Ja, men som du har märkt så gör jag inte sånt där längre. Mm. Det är inte värt det. Det är inte värt arbetet med att rensa upp efteråt. Det är inte värt oron, det är inte värt liksom, jag menar, alla de här hoten som jag fick efter Notre Dame var ju helt enormt. Mm. Det är inte värt det.
Men du, vi var lite inne på det här med liksom, ja, och nu är vi inne på det också. Alltså, eller du pratade tidigare om det här, karaktärsmorden i podden så att säga. Men liksom, om det överhuvudtaget går att sparka neråt längre.
Ja, jag vet inte. Jo, men det ja, men om det går att sparka uppåt menar du?
Ja, exakt, förlåt.
Ja, nej, men precis. Det går väl... Jo, men det är klart att det går om vi pratar om alltså Anders Ygeman, så är det väl ändå att sparka uppåt. Om
kanske.
Vi kommer mycket kritik mot honom. Det finns ju ett gäng som fortfarande är... Men däremot är det ju svårt när vi... Ja, men kan vi häckla Läckberg till exempel? Mm. Ja, men det skulle vi kunna hävda att vi kan. Hon är ju mycket mer framgångsrik än vad både jag och Sigge är. Hon är mycket liksom, kändare, rikare.
Jag har en stor plattform också.
Hon har en enorm plattform, ja. Så hon skulle man kunna... Liksom, det funkar väl. Men det är ju inte helt självklart, tycker jag.
Nej, det blir en liten pool ni har att jobba med.
Ja, det blir så. Sen så är vi två män. Ska vi attackera en kvinna? Vad är det liksom? Men vi pratar jättemycket om det här, jag och Sigge. Vi försöker ofta att liksom... Nej men, till exempel när det handlar om Bibi Rödö, som sommar i P1s chef.
General, ja.
Då pratar jag Sigge rätt ofta om att han tycker illa om henne. Mm. Då tycker vi att det är rimligt att jag tar den andra... Att jag tar liksom... Jag ställer mig på andra sidan det. Att jag hånar Sigge. För om jag också skulle liksom göra det, då kanske det blir obehagligt. Mm. Men om vi hittar den balansen så kan man navigera genom det. Jag hävdar fortfarande att liksom kändis samtiden, den ska finnas någon som häcklar den och som ser igenom den, och jag tycker att vi är liksom, vi är rätt ute. Men det betyder inte att vi alltid är det. Och ibland så hamnar vi fel och vi lär oss hela tiden. Och så där. Jag tycker det är väldigt svårt eftersom vi har den här positionen. Mm. Och den är väldigt stark. Det är klurigt.
Och nu har ni skrivit på för 3 år?
Nej, 2 år. Okay. Mm. 2 år.
Så då vet vi att den kommer. Och att ni tjänar väldigt mycket pengar på det under tiden.
Mm.
Grattis! Du, det är dags för succémomentet. Frågor du inte fått förut.
Mm.
Hur gör du när du klipper vänstran?
När jag klipper vänsterhanden?
Ja, snaglar.
Men det är väl inte svårt? Det är väl det högra som är svårt?
Hur gör du när du klipper höger hand?
Ja, eller hur?
Snaglar.
Det har jag aldrig fått förut. Det har jag aldrig fått förut.
Nej.
Hur gör jag? Jo, men... Jag har en knipsare, alltså som en tång.
Ja, just det.
Och då går det. Mm. Men med de här vanliga nagelsaxen så går det inte.
Nej.
Men då letar jag lite extra noga i lådan och då hittar jag ofta en sån här tång som man kan kapa bort dem.
Mm. Du har bra naglar, tycker jag.
Ja, vet du fan. Ja. Ja.
Lite korta på tummen kanske.
Ja, kanske. Ja.
Har du topp 3 virke i dig?
Topp 3 virke till groggar?
Nej, ja, kanske i och för sig. Jag
eller virke till vadå?
Jag tänkte nog mer trä. Alltså.
Jaha, virke till att bränna eller till att använda som inredning?
Jag vill bara ha din topp 3.
Okej, björk. Björk är bra virke. Dels därför att det brinner bra. Det är väldigt bra att använda björk när man eldar en bastu till exempel.
Det är perfekt.
Så björk är väldigt bra virke att elda i. Nummer två, och det här är liksom, det här kommer dela folk, men jag ska säga gran. Alla säger, använd inte gran, för det smäller och viner. Men jag, ibland kan jag tycka att det är romantiskt.
Mm.
Att det går ett som varningsskott ut i rummet liksom.
Mm. Nu återvänder du till Malmö station här, känner jag.
Ja, just det, exakt. Ja, just det, varningsskott. Bra att du har läst det noga.
Mm,
men jag tyckte det var liksom, jag tycker om gran jättemycket som virke för att elda.
Mm.
Men när man ska ha, och sen så måste jag gå in i bastun, och vad ska man då ha för virke i bastun? Jo, då ska man ha asp.
Just det.
Och det beror ju på att aspen är ju i sin densitet gjord på, den har en sån konstruktion i sin densitet att den blir svalare än till exempel ask eller ek eller sådär.
Mm.
Så björk, gran och asp.
Ja, snyggt. Får jag ge lite bonusinfo?
Ja.
Tågvirke, det är ett sånt ord man tänker inte på så mycket, eller hur?
Vad är tågvirke?
Ja, det var det jag tänkte berätta. Det är samma sak som rep.
Jaha, tåg, ja. Just det. Alltså, ja. Just det. Det är så gammalt, så här, säkert ett ord som används av Niklas Natt och Dag.
Säkert. Vad känner du för bubbelgum?
Ja, att det är bra. Alltså om jag... Men vad ska man säga? Det är väldigt svårt att kasta det. För att jag, när jag var yngre hade jag ingen ångest alls att kasta tuggummi på marken. Men nu får jag det som nästan... Jag får en enorm ångest för det. För att jag vet att den kommer sitta där. Som en fläck i asfalten i decennier.
Mm.
Jag kan inte göra det längre. Och därför måste jag hitta en papperskorg. Och det hittar man ju väldigt sällan. Så att jag tycker inte att det är värt det att stoppa in det i munnen.
Nej.
Nästan aldrig.
Du har slutat.
Ja, nästan helt och hållet.
Jag fortsätter på en materialfråga. Har du en favoritsten?
Mm. Ja, men är det inte pappas gravsten då?
Det är väl jättebra.
I Skogskyrkogården. Mm. Den ligger där precis bara två stenkast från Greta Garbos grav.
Perfekt.
Mm.
Du, avslutningsvis då. Fan, spännande med alla nya projekt.
Mm.
Jag antar att det har rubbat dina rutiner lite.
Ja, enormt mycket. Ja, det har jag. Jag är inte bästa pappan i stan de här dagarna.
Okej, okay. Men snart får du återgå till... Det vanliga livet,
ja,
eller?
Ja, det får jag.
Mm. Kommer du kunna hålla dig ifrån föreställningarna på Dramaten? Eller?
Nej, jag bor ju så nära. Jag bor ju bara ett stenkast därifrån, så jag kommer gå ner. Jag älskar den idén. Det finns också en regissörsplats. Som är liksom, den är vikt åt regissören, som alltid står där.
Okej.
Okay. Man kan gå dit. Den ligger liksom alldeles under. Eller hur blir det så? Nej, den ligger liksom, det är en av de här sidoplatserna. Det är den kungliga logen, och sen är det en av de här luckorna där, är det som där får alltid regissören komma ner. Jag tycker om idén att så här, ja just det, Gustav spelar. Jag smiter ner och tittar att han sköter sig. Ja. Och så går jag ner i logen efteråt och tar ett järn med honom. Nej, det gör jag inte. Han dricker inte.
Du tar ett järn.
Jag tar ett järn ensam.
Mm. Ja. Perfekt. Du, tack för att du kom.
Tack!
Alex Schulman, och om det inte framgick under intervjun är då tågordningen som följer. Boken Malmö station finns ute nu, tröstrapporter har premiär på Dramaten den 16 september och filmen Bränn alla mina brev den 23 i samma månad. Nästa vecka kommer äntligen poddaren, regissören och författaren Caroline Ringskog Ferrada-Noli till Värvet. Jag vet att det är många av er som har väntat på det. Och podden som brukligt distribueras av Acast, produceras av Ninni Westin och leds av mig som heter Kristoffer Triumf. På återhörande när du vill, och följ oss gärna eller skriv en rad på Instagram. @varvet heter kontot där. Tack för idag, hej!
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.